Då säger jag välkommen till ännu en bibeltimma och till den åttonde delen av Markus evangeliet. Vi har kommit till slutet av det fjärde kapitlet, närmare bestämt vers 35. Efter då ett avsnitt med undervisning av Jesus, och Jesus han undervisade ju i liknelser har vi konstaterat, så kommer vi då nu till fyra riktigt starka berättelser om tro. Vad det innebär att tro, att lita på Jesus, att förtrösta på honom i de allra svåraste situationerna. Och alla de här fyra händelserna, de pekar på Guds makt att verkligen ändra den här världens ordningar. Guds kraft är starkare än naturens krafter. Guds kraft är starkare än ondska, än sjukdom och död. Och när vi läser de här berättelserna så kommer vi märka att de är återgivna med stor åskådlighet och många detaljer. Långt fler faktiskt än hos Matteus och Lukas. Så vi anar ett ögonvittne bakom berättelserna. Och vi tror ju att det inte kan vara någon annan än Petrus som står för informationen. I takt med att Jesus allt mer nu visar sin sanna identitet så utmanas lärjungarna i sin tro. Vi kommer att se här att i den första berättelsen när Jesus stillar stormen att han frågar dem: men varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro? Och som svar på den frågan så säger de till varandra: vem är han? Vem är det som vi har med oss i båten? Till och med vind och vågor befaller han och de lyder honom. Så det som går som en röd tråd nu genom de här fyra berättelserna, det är Jesu uppmaning att möta rädsla med tro. Att tro på Jesus, att sätta tillit till honom, att lita på honom. Var inte rädd, säger Jesus. Bara tro. Lita på mig. Och de här fyra berättelserna som vi ska läsa är i tur och ordning Jesus stilla stormen, slutet här på kapitel 4. Och sen inleds kapitel 5 med att Jesus befriar en besatt. Och så slutligen är de berättelser 3 och 4 lite sammanvävda kan man säga. Det handlar om kvinnan med blodsjukdom som blir helad när hon rör vid Jesus. Och sen också Jairos dotter som faktiskt blir uppväckt från det döda. Men i det här avsnittet så ska vi läsa de två första. Och vi går in i texten och läser med början på kapitel 4, vers 35 om när Jesus stillar stormen. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar, vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Jag tycker det är ett lite festligt uttryck att de tog med honom som han var. Jag tror att det är viktigt att vi också gör det på vår livsresa, att vi tar med Jesus som han är. Inte försöker att sätta någon annan etikett på honom eller beskriva honom på något annat sätt än den som han är. Och även andra båtar följde med, står det. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Och då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Vi kan alltså konstatera att Markus berättelse innehåller en rad detaljer som bara finns hos honom. Vi får exempelvis veta att det är kväll. Vi får veta att andra båtar följer med den båt som Jesus är i. Vi får veta att Jesus la sig i aktern och sov. Och vi får till och med veta att han lag en dyna under sig. Och så berättar Markus för oss de ord med vilka Jesus näpste vågorna. Tig, var stilla, var tyst. Först är det ju lärjungarna som riktar en förebråelse till Jesus. De säger, bryr du dig inte om att vi går under? Det verkar som att Jesus anses vara ansvarig för den här färden. Ibland så tror jag vi kan känna igen oss i det där, att vi är lite anklagande, vänder oss till Gud i bön och vi säger, bryr du dig inte? Du ser väl hur vi har det? Har du somnat? Tänker du låta oss gå under? Och vi tar för givet på något sätt att han är liksom skyldig att gripa in. Sen här när allt är över och Jesus har stillat stormen, så blir det ombytta roller. Jesus han tillrättavisar lärjungarna istället och säger, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Underförstått, ni har ju varit med mig så länge. Ni har ju sett alla under. Ni har börjat lära känna mig, men ändå verkar det som ni fortfarande inte litar på mig. Att ni ännu inte har förstått vem jag verkligen är. Och det är ju så att lärjungarna ger ju verkligen uttryck för det. Men på något sätt så kryper den här uppenbarelsen om Jesus sanna identitet. Den kryper allt närmare lärjungarna in på skinnet. Någonting som vi talade ganska mycket om när vi läste uppenbarelseboken, det är ju att vattnet, och då inte minst det upprörda vattnet, det stormiga havet, det symboliserar kaoskrafterna som hotar i det här fallet att dränka lärjungarna. Men vad den här berättelsen först och främst vill visa, det är ju att Gud är mäktigare än alla kaoskrafter, än alla naturens krafter. Han är mäktigare än kaos. Och om det är höga vågor och stormar i våra liv, så är Gud mäktig att stilla stormar. Han är ordningens Gud. Han kan få ordning på kaos. Han kan tala till stormen att vara stilla. Psalmerna i Gamla testamentets psalmbok Saltaren talar väldigt ofta om skaparguden som råder till och med över det upprörda havet. Och säger åt dess vågor att bli stilla. Vi kan göra en liten avstickare från Markus och titta i psalm 107. Psalm 107 och vers 23. Vi läser: de for ut på havet med skepp och drev handel på väldiga vatten. De såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade och framkallade en stormvind så att havets vågor gick höga. De for upp mot himlen och ner i djupen. Deras själ var förtvivlad i faran. De vinglade och raglade som druckna, all deras vishet var borta. Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras svårigheter. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes över att det blev lugnt och han förde dem till hamnen dit de ville. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. De ska upphöja honom i folkets församling och prisa honom i de äldstes råd. Alltså, stormen, vågorna symboliserar de mörka och onda krafterna som hela tiden hotar att förgöra Guds skapelse, Guds folk, Guds barn, Guds planer. Och vi läste i Uppenbarelseboken att havet, är någonting som det stiger upp odjur ur. Men Gud råder över stormen. Han råder över vågorna. Du vet att samma kraft som i begynnelsen skapade världen finns i Jesus och verkar nu genom honom. Gud han sa i begynnelsen var det ljus och det blev ljus. Han skapade genom sitt ord och inte är det då konstigt egentligen att Jesus kan tala till vågorna och de tvingas lyda. När skaparen talar till det skapade, tig. Var tyst, bli stilla. Då är vågorna, då är stormen, då är vindarna tvungna att lyda. Gamla testamentet berättar om en man som hamnade i en liknande situation, i alla fall till det yttre. Det var ju Jona. Jag vet inte om du har hört talas om Jona. Jona han har en egen bok i Gamla testamentet. Det är bara 4 kapitel värd att läsa. Jona han blev ju tillsagd av Gud att gå till Nineve och predika för folket där. Men det ville han inte. Utan han valde att istället försöka fly bort från Guds vilja. Så han mönstrar en båt och får iväg i helt motsatt riktning. Och i det här fallet så var det ju Jonas olydnad kan vi säga som fick vind och vågor att brusa upp. Och det slutade faktiskt med att, eller det slutade inte med, men det fick konsekvenserna att besättningen på den här båten fick kasta Jona över bord. Och i samma stund så blev det helt stilla. Nu ska du veta att Jona blev räddad på ett mirakulöst sätt också. Men du, det kan ju vara en cliffhanger, du kan ju gå till Jona bok och läsa sen på egen hand. Men Jesus är ju inte som Jona. Han flyr ju inte undan Guds vilja och befallning. Jesus gör ju allt och på ett fullkomligt sätt det han ser fadern göra. Och han levde ju i fullkomlig lydnad gentemot sin fader. Så lärjungarna behöver ju inte kasta Jesus över bord för att det ska bli lugnt och stilla. Och när vi sen läser nästa berättelse, vad som händer när de då kommer över till andra sidan, så kan vi nog ana vad det var som var orsaken till den här stormen. I vilket fall så är Jesus, han är trygg. Han är viss om Guds närvaro och makt. Och han är så trygg att han till och med lägger sig där i akten och somnar på en dyna. Och så utmanar han lärjungarna. Men varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro? Skillnaden mellan salmen som vi nyss läste och lärjungarna i berättelsen är ju faktiskt att lärjungarna fortfarande var skraja efter att de hade blivit räddade. Lärjungarnas rädsla matchar inte direkt tilliten som man läser här om i salmen. Så när stormen hade bedarrat så var ju de fortfarande omskakade, men nu var det av en annan anledning. Alltså vem är det som vi har i båten egentligen? Vem är Jesus? Till och med vinden och vågorna lyder honom. Så det här är ju nyckelfrågan för lärjungarna. Vi har sagt det tidigare att första halvan av Markus evangeliet har egentligen uppgiften att få lärjungarna att komma till insikt om vem Jesus är. Och det kommer att få sitt svar i kapitel 8 när Jesus rakt ut frågar lärjungarna vem de säger att han är. Varpå då Petrus bekänner, du är Messias. Och på samma sätt så är det också en nyckelfråga för oss. Vem är Jesus? Vem är han för oss? Har vi lärt känna honom? Har vi tillit till honom? Har tron slagit rot och börjat gro i våra liv? Ondskans makt bröts ju på korset då. Och i den tomma graven, så segern är vunnen, utgången är given, men Likt en som har förlorat allt och är rasande så bär ju den onde på illvilja och han försöker att förstöra så mycket han bara kan. Så stormar kommer i vår väg, men för den som vet vem som är med i båten så gäller ju samma sak. Va? Vi kan vara trygga och oavsett hur starkt så här vår tro har slagit rot så är ju uppmaningen, väck honom, ropa till honom. Om det så är i panik eller kanske med en undran om varför han inte bryr sig. Låt Jesus kliva in i din situation. Men så får vi heller inte bli förvånade om han vänder sig till oss medan stormen bedarrar i bakgrunden och undrar när vi ska börja tro på allvar. Vi ska gå vidare nu och läsa den andra berättelsen i början av kapitel 5 och även där så förundras människor över Jesus och bävar inför honom och så ställs frågan, vem är han? Och vill vi ha med honom att göra? Jag läser ifrån kapitel 5 och vers 1. Så kom de över till Gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att dra på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom och skrek högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig. Jesus hade nämligen just sagt till honom, du orena ande, far ut ur mannen. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort den från området. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom, skicka oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Och det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. De som vaktade dem flydde och berättade om det i staden och ute på landet och man gick för att se vad som hade hänt. Och när de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där klädd vid sina sinnen blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Och då bad de Jesus att han skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa, gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. Som jag tidigare antydde så kan vi nog kanske ana varför det blåser upp till storm på deras båtfärd till andra sidan sjön. Och vem det som orsakar den. Den onde vill ju med alla möjliga medel hindra Jesus från att rycka ännu en människa ur den ondes våld. Jesus han kommer här till trakten av Gerasa i Dekapolis. Dekapolis det var ett område, ett förbund av 10 grekiska städer. Vilka de här städerna är, det är omdiskuterat. Men området sträckte sig i alla fall ifrån Damaskus upp i Syrien i norr till nuvarande Amman i Jordanien, på östra sidan då om Jordan. Alltså inte Jordan, huvudstaden i Jordanien ska jag säga, på östra sidan om floden Jordan. Och deka, det betyder ju 10, och polis betyder stad eller stat, kan också betyda medborgare. Så att det här skulle ju kunna bli då en betydelse av en 10-stadsområdet. Och här styrde Herodes Filippos, en av Herodes den stores 3 söner. Området hade alltså fallit på hans lott efter att Herodes den store var död. Så Jesus han befinner sig alltså utanför judiskt område. I annat fall så hade de väl knappast hållit grisar. Och judarna på västsidan om Jordan, de undvek ju in i det längsta beröring med hedningarna på andra sidan. Men det är alltså hit Jesus åker. Vi åker över till andra sidan, sa Jesus till lärjungarna. Och apropå orenhet då, så ska det ju tilläggas att även gravplatser ansågs orena av judar. Man blev själv oren av att uppehålla sig bland avlidna och bland gravar. Så mannen är ju oren i flera bemärkelser utifrån judisk kontext. Han är ju intagen av orena andar. Han är hedning och han bor bland gravarna. Den här berättelsen är ju kanske en av de mest gåtfulla. Det är ju lätt att vi börjar ställa frågor utifrån vårt kanske lite snäva perspektiv och tänka på det som hände med grisarna och med grisarnas ägare och vad skulle de säga och sådär. Men Markus han gör inget försök att ens förklara eller lägga ut någon slags orsak eller förmildrande omständighet för det, utan han bara berättar. Han berättar vad man faktiskt har sett. Och jag tänker heller inte ge mig på att försöka förklara just det, utan jag vill att vi ska fånga poängen med den här berättelsen. Jesus han möter en besatt man som kommer springande, och en hel trupp med onda andar hade fullständigt tagit över hans person. När Jesus tilltalar den onda anden, eller de onda andarna som vi också kan se senare, så svarar mannen, alltså onda andarna hade tagit över mannen och verkade så att säga i och genom honom, och vi nästan ryggar tillbaka när vi hör om det här. Alltsammans känns väldigt obehagligt på något sätt. Men berättelsen förutsätter att de onda andarna och de demoniska makterna är på riktigt. Bibeln förutsätter ju Guds existens, men faktiskt även också de onda makternas existens. Det är tydligt att Jesus delar den här övertygelsen. Han blir inte på något sätt överraskad eller tagen på sängen. Jag tror att ibland så kan vi kanske ha en lite väl naiv inställning till företeelser av det här slaget, eller kanske också lite grann i rädsla för att vi vill gärna inte närma oss det här, och lätt att vi avfärdar det med en liten axelryckning och kanske placerar in sånt här ungefär i samma fack som tomtar och troll. Men det finns faktiskt gott om belägg för den här sortens företeelser även i vår tid och i vår värld. Och då menar jag inte alls att förstora det, och vi behöver inte på något sätt se demoner bakom varje gathörn och se det som orsaken till livets alla bekymmer. Men jag säger samtidigt också att vi inte ska vara naiva och förneka att det också i vår tid finns onda krafter som kan utöva inflytande och få grepp om människor. Sverige är ju i alla fall utifrån ett perspektiv ett sekulariserat land. I den bemärkelsen att vi avfärdar absoluta sanningar och ofta tron i traditionell mening. Va? Däremot så är det ju många som skapar sin egen religion, pusslar ihop lite och gör ett litet hopaplock från, med lite av varje kan vi säga. Men, och ändå är det ju i landet väldigt många som vill hålla en dörr på glänt till det här lite övernaturliga, till det okulta. Kanske av spänning. Eller bara lite grann så där för skojs skull. Men det är ju precis den ondes strategi. Han vill liksom locka människan med det här lite spännande. Det som är lite som man inte riktigt förstår. Och föra in en människa in i ett djupare engagemang. Därför är det väldigt viktigt. Om du frågar mig så är det viktigt för alla människor. Men för oss givetvis som har gett våra liv till Jesus. Att stänga de dörrarna en gång för alla. Och att inte låta de dörrarna stå där lite på glänt. Det vi kan lära oss av den här berättelsen det är att Jesu kraft är starkare än alla onda andar tillsammans. Och Guds kraft räcker. Inte bara till judarna här som det visar sig i den här berättelsen. Utan den räcker till alla folk. Man hade ju försökt att behandla den här mannen som man gjorde med människor av det här slaget. Och på den här tiden att slå honom i järn som man sa. Och det hade inte lyckats. De onda andarna hade gett honom övernaturlig styrka. Men på samma gång så hade de berövat hans värdighet. Han ylade om nätterna, han skar sig blodig på vassa stenar och han höll till antingen bland gravarna eller upp i bergen. Så det är en otäck beskrivning av det ondas verklighet. Och nu rusar mannen fram och han faller ner för Jesus. Och han talar på det där sättet som är så typiskt för de som är under onda makters inflytande. Den onda anden avslöjar Jesus som Guds son. Men inte som en hyllning. Utan som ett avslöjande av en fiende. Av något förhatligt och någonting som är farligt. Och så frågar Jesus efter hans namn och han får veta att hans namn är Legion, för vi är många. Det här ordet legion, det förknippades ju mest med militären och en grupp inom armén. Så svaret skulle väl kunna översatt till vårt vardagliga tal skulle väl kunna vara nästan att svara vi är ett helt regemente, brukar ju vi säga ibland. Det var ju så att utöver hela romarriket så fanns det legioner stationerade och den romerska militära närvaron i den här regionen utgjordes av den 10:e legionen, grundad en gång i tiden av kejsare Augustus faktiskt, han som var kejsare under tiden för Jesu födelse, och det var han som ordnade med skattskrivningen om ni minns, men det var före hans tid som kejsare. En legion bestod ju av 6000 man plus 120 man till häst, och en av den här 10:e legionens symboler och militära emblem var ett svin eller en galt. Och andarna här nu ber att få flytta in i svinen och Jesus ger dem den tillåtelsen. Och vakterna de flyr ju i förskräckelse och de berättade för alla, de stöter på både i stan och på landet vad som har hänt. Och så kommer folk för att se själva och få det bekräftat. Och eftersom de inte riktigt har koll på vem Jesus är, eller de vet inte vem Jesus är, de ser honom bara som en undergörare och nu i deras ögon då med en farlig makt, så ber de Jesus lämna området. De vet inte vem han är. De vet inte att Guds rike är mitt ibland dem och därför ber de honom att lämna dem. De så att säga stannar utanför. Den här Markus användning av ordet legio här då har ju varit, alltså har ju tolkats på olika sätt. Varit föremål för olika tolkningar. En tolkning är ju att det skulle röra sig om att i förtäckta ordalag säga då att romarnas närvaro var som en oren ande i området. Och att Jesus med den här händelsen visade också att han var mäktigare än ockupationsmakten. Och i så fall visade ju också att det ligger faktiskt en andlig dimension bakom ett politiskt förtryck. När vi ser den här groteska ondskan ibland som förekommer i diktaturer och bland maktgalna världsledare och i andra sammanhang också. För den saken, den här totala nonchalansen vad gäller människoliv och människans värde. När vi ser terror, när vi ser tortyr och ett gränslöst uttryck för hämningsbegär. Och så visst kan vi uppleva det som ett uttryck för andemakter som spelar bakom kulisserna. Och vi kan ibland fråga oss här, hur kan en människa agera på ett sådant sätt? Hur kan en människa göra så fruktansvärda saker? Och utan att dra det här liksom för långt så kan vi ju konstatera att för den som öppnar upp sig för ondska, öppnar upp sin dörr. Till en början kanske lite på glänt, men sen också öppnar upp dörren vid öppet, så finns det demonisk kraft att tillgå. Den befriade personen ville följa med Jesus. Han vädjar, kan inte jag få följa med dig? Men Jesus, han låter inte mannen göra det. Man kan ju tycka kanske att Jesus skulle väl kunna ha tagit med honom, men det är på något sätt ett led i hans läknings- och upprättelseprocess. Han får ju inte bli beroende av Jesus i den bemärkelsen. Han behöver lära sig att stå på egna ben, bli beroende av Jesus på ett annat sätt. Han behöver skaffa sig ett nytt liv hemma hos de sina. Han behöver berätta för andra vad Jesus har gjort. Så att han behöver lära sig att utifrån sitt nya liv tackla vardagen. Ni märker att Jesus ger honom tillåtelse till det, att berätta för andra, till skillnad från de många gånger då han har tystat ner människor som han precis har botat eller hjälpt. Jag tänker så här att när vi får möta Jesus och när vi får göra såna här riktiga förklaringsbergsstunder, så är det ju lätt att vi också blir som Petrus. Vi vill gärna stanna kvar där, vi vill bygga hyddor där, vi vill vara där. När vi får möta Jesus kan det kännas som att nej, jag vill inte lämna kyrkan, jag vill inte lämna församlingsgemenskapen. Nej, jag vill inte hålla på med någonting annat än att läsa Bibeln och vara med Gud och sådär, bygga hyddor. Men Jesus uppmanar oss ändå att kliva ner från berget, att gå ner till vardagen. Vi behöver lära oss att praktisera och att utöva och leva vår tro i den vardag som är vår. Så långt före Paulus verkade det som att den här mannen har blivit hedningarnas första apostel. Det var ju så, lägg märke till att Jesus alltså befann sig på hedningarnas område. Vi vet ju att Jesu främsta kallelse och första kallelse under hans tid på jorden, det var ju hans eget folk, det var ju Israel. I Matteus 15 och 24 läser vi att Jesus säger: jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Jesus, han var sänd för att verka i Israel bland sina egna, men då och då läser vi evangelierna så kliver Jesus över gränsen. Som en hint och en föraning om det som ska komma. Han låter hedningarna få smaka lite på riket. Till exempel i den här berättelsen, eller när han möter den samaritiska kvinnan vid brunnen i Johannes kapitel 4, eller den kananeiska kvinnan i Matteus 15. Det kan ju vara en uppmaning till vidare läsning för dig. Johannes 4 och Matteus 15. Men sen vet vi ju, efter Jesu död och efter Jesu uppståndelse, så befaller han sina lärjungar att gå ut till alla folk och predika för allt skapat.